Do you have all the answers? No? Well, they do. You are listening to the most fabulous technology podcast around. The Mouth Modem. I mean, the Mother Modder Mower. Mooter Mudder Meat. Or whatever it's called. Here are your hosts, Daniel and Jimmy.
Hallå, hallå. Då är vi tillbaka i Eten. Eller det heter inte Eten. Det är jag som är Daniel.
Det är jag som är Emil.
Och det är jag som är Niklas.
Ja, men, vi måste ju presentera dig.
Jaha, förlåt.
Nu får vi göra om alltihop.
Okej, okay, då ska
det är jag som är Daniel.
Det är jag som är Emil.
Och med oss idag har vi...
Det är jag som är Niklas. Nej, vi tar om en gång till.
Ja, välkommen hit.
Tackar, tackar.
Vi ska prata PowerShell idag. Fortsättningen på vad vi gjorde förra gången.
Ja. Då hade vi Fredrik på plats och...
Du har ingen aning om vad vi pratade om förra gången.
Ingen som helst aning.
Nej. Nej. Och till dig så lurade jag hit dig på premissen att vi skulle prata automatisering.
Ja, det gjorde du.
Och det är precis det vi ska prata om.
Ja, det hoppas jag.
Så.
Annars vet inte jag vad jag ska säga.
Nej, precis. Har du alla lappar med dig? Liksom?
Ja, precis.
Warning,
vi ska se här.
Ja.
Ja, det men automatisering. Hur får du... Liksom vardagen att fungera bättre med hjälp av PowerShell och automatisering. Så här, du utvecklar gärna. Jag som PowerShell-novis verkligen på alla sätt och vis. Jag sa det till Fredrik förra avsnittet. Att då var det mer så här, vart börjar jag? Jag som vill veta PowerShell.
Och naturligtvis har ju du pluggat som bara fanns en del.
Ja, såklart.
Ja,
ja, absolut. Så att,
underbart.
Hej, ribba, men inte för mycket.
Okej, okay, vi kan ta... Som svar på första frågan, eller den från förra veckan. Hur börjar jag som nybörjare? Det finns en jättebra bok som heter Kom igång med PowerShell. Som är helt gratis, som du kan ladda den med.
Okay.
Som du kan läsa. Och den är skriven för nybörjare av en... När han skrev den nybörjare.
Ja. Jag undrar vem som skrev den. Ja, men, de får kolla det.
Ja, precis.
De
får ni kolla. Det är en liten surprise.
Ja, precis.
Hur det hjälper mig i vardagen? Alltså, sen jag började med PowerShell så allting har blivit väldigt, väldigt mycket lättare för mig. Mm. Dels att utföra jobb som måste repetera. Jättebra exempel det är att skapa användarjadet. Ska jag göra det om och om igen, då kommer det typ var femte eller tionde bli helt fel. Men om jag bygger ett skript som automatiserar det, då blir det ju garanterat rätt hela tiden.
Exakt.
Vilket är superbra.
Vilket är konsekvent.
Ja, men absolut, ja. Absolut.
Jag tycker det är jätteviktigt när man pratar automatisering och sånt där, för det är ganska lätt att och tänka ut de här små scenarierna som man vill automatisera. Det som börjar bli intressant, det är när vi ska göra flera grejer. Alltså starta, börja, sluta processen, precis. Maskiner.
Precis, ja. Och onboarding-processen, den är ju, den kan ju bli gigantisk. Och där är det så mycket som kan gå fel.
Mailkonton, AD, etc. Ja,
precis, precis, och så vidare. Mail till HR, in i HR-system, in i något annat system. Beställa telefon från Dustin. Alltså leveranser hit, det är hur mycket som helst.
Det funkar ju med en sån här lista som man skickar runt också. Cirkulation till värld liksom.
Precis.
Jo. Nej, men det gör ju inte det. Det är det som är grejen. För att då är det som du säger, att om man gör 9 rätt så gör man 1 fel.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Och det är ju alltid lika taskigt när det står någon ny osäker själ i korridoren som ska bli en av oss. Liksom. Och, ah fan, börjar du idag? Aj då.
Ups.
Ups. Och så ska man börja, då känner man sig fruktansvärt välkommen på ett sätt.
Ja, men eller hur? Ja, och sen det här att när beställningen går ut till olika avdelningar, till exempel HR, någon är föräldraledig, det sitter en annan på plats.
Precis, vad händer då? Hur löser du den biten?
Exakt.
Manuellt så, är det automatiserat, då kanske mejlet går vidare till nästa person eller nästa personkedja.
Ja.
Det är en jättelätt look-up i ADet på... Ja, vem är den här personens chef? Då kan man gå till henne istället och gå vidare och vidare upp i kedjan tills någon tar ansvar för det som behövs.
Du är ju jävligt kunnig på det här. Du är ju MVP och allt möjligt på PowerShell.
Ja, det var du också ett tag.
Det var jag också ett tag. Du ska inte påminna mig om det.
Jo, det ska
jag vara ledsen och börja gråta. men jag tänker så här. När du går ut till ett bolag och så ska du automatisera med PowerShell.
Mm.
Det första du gör, jag kan inte tänka mig att det är att slänga upp typ ISE:n och så skriver du function, do stuff och sådär. Vad är liksom grejen med automatisering? För det är lätt att säga automatisering med PowerShell.
Eller hur? Steg nummer ett är alltid att prata med kunden och se vilka behov har ni. Och försöka luska ut vad de egentligen behöver.
Mm.
För jag menar, att bara skriva PowerShell för sakens skull, det... Det är ju helt värdelöst. Om man inte vet vad jag skriver för, då kan jag lika gärna göra det manuellt eller någonting.
Ja, men precis.
Eller bara, Men just att fråga kunden och ta reda på vilka steg är det ni gör i er process för att lösa det här. Vad kan jag ta ut och bygga PowerShell-funktioner av, eller moduler eller vad det nu är för någonting. Och vilka saker går absolut inte att lösa, som måste vara manuella steg. För det stöter man på ibland också.
Ja, det finns ju en del grejer, det är ju svårt att liksom...
Ja, men precis.
Men kör du plain vanilla PowerShell oftast, eller gör du DCS? Eller DC menar jag, eller vad heter det? Desired State Configuration.
DCS.
DCS. DC, ja. Eller... Vad är liksom kombon?
Det är väldigt blandat.
Vad är magiska receptet?
Väldigt, väldigt blandat. Oftast så är det PowerShell Vanilla. Alltså moduler som man bygger. Som innehåller gemensamma funktioner.
Ja, just det.
För att lösa specifikt.
Och så anropar du då AD-biblioteket och SCCM och allting. Sådär.
Precis. Kommer det till att bygga testmiljöer som exempel. Och kunna smacka upp dem snabbt. Då är det Desired State som gäller.
Just det.
Då är det helt suveränt. Då kan man... blåsa upp en testmiljö och se att den alltid ser likadan ut hela tiden. Då är det helt underbart. Om man bygger saker i Azure så är det också jättebra att använda Desired State för att få sina maskiner så som man vill.
Ja, just det. Men det är mer konfiguration, mer policy.
Ja,
sådär.
Ja, det är lite mer serverkonfiguration.
När det kommer till DSC eller Desired, vi kör på Desired.
Ja, vi kallar den Desired.
När vi kör det, gör du egna resurser eller använder du de som finns eller hur? För man kan ju göra sjukt stora egna...
Absolut, absolut. Alltså jag försöker vara så ekonomisk som möjligt. Så finns resursen redan. Om Microsoft har släppt den eller deras X-resurser eller vad det
är.
Då använder jag givetvis dem. För då kommer ju de hantera uppdateringen av dem. Versionshanteringen och hela den biten. Så då slipper jag bry mig om det. Däremot om det är någonting som inte finns där, som är väldigt, väldigt kundspecifikt, då skriver jag en egen resurs.
Just det. För det är ju också skillnad på, ibland kan man ju skripta, du kan lägga skript i dina istället för att göra regelrätta resurser.
Ja, absolut, absolut.
Och det är ju en balansgång där i hur man ska, när ska man gå steget liksom. Från att göra fulskriptet till, jag la ut på min blogg häromdagen, la ut ett skript, det var en kille som frågade på en intern mailinglista, så frågade de, hur får jag ut free space på C-kolon? Ja, men det är ju ganska enkelt liksom. Det är bara att hämta disken, visa upp den, köra ett enkelt sim-kommando. Bara poppa den till, inga problem. Ja, men jag kan ju inte riktigt sluta där liksom. Så att jag la ju slutet av dagen där på bloggen, så la jag upp någon så här 120 raders monstruöst jäkla skript med felhantering, multi-machine, pipelining, input-output. Och det, är liksom, och det var mest för att jag har förmånen att kunna göra det.
Ja, precis.
Så här, för det löste inte hans problem bättre.
Nej.
Men vad skulle du säga går gränsen mellan att kanske göra de här större resurserna mot? Och finns det någon sån hårfin tipp som vi kan ge till de som sitter där ute och så här, funderar på, fastän ska jag göra någonting med det här? Eller?
Ja, ska man bygga någonting eget? Det är det lättaste att börja med den här skript. Resursen som du kan använda. Ja, vad heter den? Skript någonting. Då kan du bara trycka in en liten bit PowerShell-kod där.
Ja, du menar att du kör det som... Ja, precis.
Ja, precis, som en sån built-in... Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men alltså... Ska man bygga... Eller vill man trycka ut det här till flera olika burkar? Om man har satt upp en desired webbservice. då skulle jag rekommendera att bygga en egen resurs.
Ja.
I princip så är det samma sak som att använda den här script-resursen som finns. Denna skillnaden är att man måste, man kör några kommandon innan som bygger upp hela strukturen åt det, med mappstruktur och PSD1-filer och moffar hit och dit och allting. I slutändan där får man en PSM1-fil som innehåller getset och test target resource. Och i dem så kastar du in din PowerShell-kod. I princip så är det samma sak. Det är bara sättet man kommer fram till.
Så man behöver inte vara rädd och egentligen...
Absolut inte. Och det handlar om att bygga en sån, det handlar om att köra tre kommandon. Så det är också jättelätt.
Jag är ju så här sjukt inne på att bygga allting binärt. Det här är någonting du och jag har diskuterat ett par gånger. För jag vet att du är på helt andra sidan där liksom. Jag kör igång Visual Studio och så bygger jag mina både resurser och allting. Jag bygger det i Visual Studio, jag kompilerar skiten och binär kod. Och det är mest för att jag har någon så här... Jag ska inte säga att jag skäms för min kod, men liksom, jag vill inte att vem som helst ska bara gå in och kolla på den.
Det är det som är fördelen där om du bygger i Visual Studio.
Ja, men så. Sen vet jag att vi alla kan reflektera det och få ut skiten i alla fall. Men...
Precis, men det blir ändå smart.
Men jag slipper skämmas för det. Annars kommer liksom någon så här,
som Niklas där ju. Mm. Du, varför gjorde du så här för? Är du helt retarderad liksom? Och så får man stå för det på något sätt.
Ja, men jag vet inte faktiskt, men jag kan säga fördelen med att skriva det rent i PowerShell är att det blir väldigt lätt för andra tekniker att kolla på vad man har gjort. Och kanske ta efter den biten och lära sig av den biten. Mm. Bygger det binärt, då ser de en DLL och sen bara, ha, wow.
Ja, exakt.
Vad gör den här för någonting konstigt?
Ja, det är sant.
Mm. Medan man ser det, då kan man få inspiration därifrån och kanske bygga något eget av det.
Exakt. Ja, men det är ju, man öppnar upp, man bygger vidare och sådär.
Precis.
Och Jimmy,
ja, nej, men
du är med idag, det hör jag.
Varför bygger du binärt för? Jag måste ju få lära mig.
Ja, men nej, jag undrar om det kan vara för att jag vet faktiskt, jag har ingen bra svar. För egentligen är det inte att jag skäms för koden, men det är någonting som bara gör att... Och jag undrar om det är för att jag är bekväm i C. Mm. Jag skriver C#. Mm. Jag är jäkligt bekväm i det.
Men sen, vissa saker lämpar sig absolut att skriva binärt. Om man kör en pinvoke eller någonting. Det hade varit så mycket snyggare att köra i binärkod istället för att göra en hearstring, snabel A, fnutt.
Ja, just det.
Och sen dunka in hela skiten där.
För då skriver man ju C#, fast utan alla bra verktyg som hör till.
Precis, liksom. Precis. Då skriver man C# i Notepad istället.
Och det är ju inline-kod. Ja. Du kan ju bara dunka in den.
Ja, okej.
Okay. Och, nej, det är inte... Det är inte världens bästa grej, skulle jag spontant
säga. Nej.
Men sen har vi version 5 också. Den är
den är ju cool.
Ja, ja. Den är ju snornära. Ja.
Absolut, det är riktigt nära.
Och klasser.
Ja.
Vad säger vi om klasser? Jag har min bestämda uppfattning, men jag tänkte jag låter dig börja. Eller låter Jimmy börja.
Ja, Jimmy.
Nej, vad säger du om klasser?
Du har inte in mig i det här.
Jo,
du har ju pluggat.
Jag
har ju pluggat här.
Ja, men lugn. Jag lyssnar med... Det är glädje.
Vad säger man om klasser då?
Jag tycker konceptet är coolt. Det är jävligt coolt att lägga in. Oj, nu såg jag. Skit i det.
Det får man ju.
Nu såg jag igen. Fan också.
Jävlar.
Ja, precis. Tourettesen kommer fram här. Fan. Nej, men det är väldigt coolt. Väldigt coolt. Mm. Däremot just nu så femman är ju preview fortfarande. Så det funkar ju lite sådär. Och de håller fortfarande på att testa femman på... Ja.
Just det.
På folket i hela världen och se om det funkar eller inte.
Just det, för det är ju en sån här experimentell feature.
Precis. Så om man sitter med klasser just nu så räknar man att kanske inte allting funkar som det ska.
Nej, och att de framförallt kommer att göra om grejer.
Ja, definitivt.
Men det är ju väldigt hett. Och det gör ju att det här med DevOps och... Alltså, sitter man och skriptar idag, då tangerar man... Man lämnar nog ITPF-svängen, tror jag. Man blir dev mer.
Det går mer och mer åt det hållet.
Sådär, och börjar man prata om klasser och Ive och hela kittet som man kan göra där. Det är hur coolt som helst, och det löser en massa problem som vi har haft hur länge som helst. Alla mina performance-demos som jag brukar köra, de går ju käpprätt åt skogen för det går ju så snabbt. Alltså, det är såhär. Men det blir för mycket utveckling. Och det är det jag är lite rädd för också. För att PowerShell har ju varit så jäkla bra för att det är lätt att konsumera. Och gå in och skriva en klass.
Mm.
Det är ingen barnlek.
Det är väldigt bra poäng där, tycker jag. Det är väldigt, väldigt sant. Precis, för PowerShell, det ska ju vara lätt. Det ska vara lätt för IT-admins och IT-pro-gubbarna och användare. Det ska vara enkla kommandon som vi kan skriva något pipe och sen gör det. Och så
att Jimmy skulle kunna...
Ja, men precis.
Så att jag kan ta
det. Det är liksom grundstommen i PowerShell.
Men det är lite utav charmen i den också. Att man kan göra någonting väldigt lätt, enkelt och förstår det.
Ja.
Samtidigt som man kan dra det oerhört långt.
Hur långt som helst.
Ja,
ja, det är jäkligt sexigt att kunna göra båda delarna. Mm. Sådär. Binärer och kunder och sånt där tänker jag på också. När vi gör automatisering, hur vill man att man levererar det till kunden? Vill man ha det som att de kan bygga vidare på det, eller lämnar man ifrån sig det? Hur gör man liksom? Går man in och lös? Eller går man in och coachar? Eller? För du jobbar ju rätt uteslutande med en PowerShell i din...
I mitt dagliga arbete,
ja precis.
Absolut.
Och det är väldigt få som kan vara så förkorviga, liksom bara läst in sig på någonting.
Vi på Zipper, vi levererade just nu som, vi paketerade i ett MSI-paket. Då har vi ett paket som heter typ AD eller SCSM, Service Manager, Configuration Manager, bla bla bla. Och sen klickar kunden på den, bam bam, och då får de våra PowerShell-moduler på rätt plats.
Ah, okej. Okay. Och sen skriver de skript då som utnyttjar det där själv, eller?
Precis, om de vill. Ja. Om de vill. Och sen versionshanterar vi allting vi har. Och när vi släpper en ny release av koden, när vi uppdaterar buggar och allting som är ganska oundvikligt då. Va?
Man är buggar.
Eller hur? Då får de ett nytt intensivpaket och klick och så skriver den över det gamla och tar bort det.
Ja, just det.
Vi kör ju med den att pilla inte här, för vi kommer att uppdatera det här. Och gör du någon förändring och vi kommer med en ny uppdatering, då är det inte säkert att dina förändringar gäller längre. Så vill du skriva någonting, skriv det själv. Utnyttja gärna vår kod, kolla på den, se hur vi har gjort, få inspiration, men pilla inte på det utan skriv det själv.
Det är ju faktiskt rätt bra på det sättet, att då får man ju separerat också vad vi och de har ansvarig och lite sånt där.
Precis.
Men hur ser ni på det här med IP-stöld då? Liksom att någon publicerar en AD-modul. Är du med på tanken?
Ja.
Här kommer Niklas X AD-modulen. Så här.
Ja, jag menar. Alltså personligen så tycker jag inte att det spelar så stor roll. Det är bara att starta Google-sök på någonting så kommer du ha 40 miljoner olika versioner av samma sak.
Mm.
Så jag menar, det är inte...
Det är det sammanställda know-how.
Ja, men precis. Jag tror att man vinner mer på att ha det öppet nu.
Mm.
Så att folk kan se hur man har gjort och få inspirationen därifrån.
Mm.
Det ser jag som det absolut viktigaste med det här.
Ja, förra gången så fick ju du lära dig ett par kommandon.
Ja, just det.
Kommer du ihåg dem?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg dem nu. Varför det?
Det var ju så här, du fick ju lära dig get help.
Ja, okej. Okay. Ja,
get command. Kommer du ihåg dem nu?
Ja, men de, det var ju så som jag faktiskt kunde innan. Men,
va?
Ja.
Oj. Men jag tänkte, vad är liksom första nästa steg för att bygga riktigt? Liksom, förra gången pratade vi mycket om, så här börjar du.
Mm.
Så här. Och vad skulle du säga är, förutom att ha en riktig uppgift skulle jag säga, det är ju bland det viktigaste.
Det är det faktiskt absolut en genuin viktigaste. Uppgift. Precis.
Så här, get Batman, den är jättecool, men den hjälper ju inte. Utan vi ska ju ha ett genuint scenario och lite tid.
Precis.
Och sen...
Precis. Det gäller att hitta den lilla... saker som man gör ofta på jobbet.
Mm.
Om man sitter och varje måndag så ska jag gå igenom tillbaka till ADT ändå. Vi kan ta Exchange istället.
Mm.
Jag ska gå igenom Exchange och kolla efter, jag vet inte, dubbla SMTP-adresser på användare.
Just det.
Och det gör jag manuellt då varje gång. På våra 40 000 miljoner användare.
Mm.
Det är min måndagsuppgift. Det skulle ju vara ett perfekt scenario att använda sig av PowerShell.
Mm.
Och för att lyckas med det, då börjar man med att bygga en funktion som gör det här åt den.
Mm.
När man bygger funktioner så rekommenderar jag att titta på hur Microsoft har byggt sina kommandon. De har vissa typer av parametrar som man kan skicka in. Ta ett extra tryck på namnstandarden på dem.
Mm.
Hur de alltid skriver i singular. Hur de skriver parametrarna i Pascal case.
Mm.
Och så vidare. Så att egna funktioner ser ut och fungerar och beter sig som Microsofts exemplariska saker.
Just det.
Ser du, nu fick jag in exemplariska saker Microsoft.
Ja, det är det. Jag blir lite impad.
Poäng till mig, ja.
Men det är faktiskt så.
Ja, men faktiskt.
Ja, men jag sitter faktiskt med en sån liten sån här personlig uppgift som jag tänkte lösa. För jag arbetar mycket med SSM i mitt dagliga arbete. Om det inte är Office 365 och så. Men on-prem så är det oftast SSM.
Mm.
Och där kan det ju vara att man underhåller imagen med uppdateringar.
Mm.
Och då är det liksom ta upp en VM, capture-maskin, upp med den, starta en task sequence, ner med patcharna, lås ihop, in med en VM, importera VM i SSM, gör tillgänglig till produktionstask-sequensen.
Ja.
Det är väl en typisk PowerShell.
Absolut, det där är perfekt.
Ja, där är jag. Den ska jag mysa.
Du har börjat så här, högerklickat, nytt dokument.
Ja, nej.
Namnlös.ps.
Ja, nej, men sen, jag förstår att man måste ju anpassa det lite beroende på hypervisor också, såklart.
Ja, precis. Men det är en jättebra uppgift att börja med. Mm. Det är perfekt det. Och då är det stegvis börja... Ja, jag brukar alltid börja göra det steg för steg. Mm. Första saken jag måste göra, titta vad jag är där. Andra saken, tredje saken, fjärde saken, femte saken, det gick fel, jag backar steg tillbaka till fjärde. Och sen ner, tills jag har allting uppradat i... Rakt upp och ner.
Mm.
Och när jag har den biten, då kan jag börja bygga en funktion av det.
Ja, exakt. Man ska inte börja kapsla in och lägga på krångel.
Nej.
För det är det värsta man kan göra. Det är ju om man börjar med att skriva en PCM1 och sen börjar man bygga logiken i den.
Ja.
För då ska man ladda och ladda ur och ladda om och glömma ladda och så skriver man fel och det blir fel. Och...
Precis. Rad för rad.
Ja.
Alltid. Och mot en sak. Jag vet många som har for each-loopar där de bränner igenom 1000 saker och så går alla fel. Och sen ska de felsöka det, då ändrar de en sak och sen kör de mot de här 1000 igen.
Ja, just det.
Och det är också fel sätt att göra på. Utan testa alltid med en sak först.
Och i produktion.
Självklart.
Alltid i produktion.
Precis.
Jag kodar inte ofta, men när jag gör det, då är det i produktion.
Ja, precis. In enda spara, spring därifrån.
Ja.
Stäng av telefonen.
Ja, men det är bra, men det är bra tips. Alltså, som i mitt fall då, skulle det kunna vara att liksom, lägga in capture-objekt. Alltså det capture-datum i ett collection i SSL. Det skulle kunna vara steg ett.
Absolut. Ja.
Och så bara börja där, se att den funktionen funkar.
Precis, precis. Och sen bygga på det vidare. Ja. Så, så kommer du ha en superfunktion sen.
Mm. Ja.
Hemläxa.
Hemläxa till nästa gång. Och nästa gång så förväntar jag mig att du faktiskt har lärt dig någonting. Men vi får väl se. Nästa. Det är ju snart dags för julhandel och sånt.
Ja, precis. Nästa gång. Det är ganska mycket julbord och kan vara viss alkoholkonsumtion också. Så det är mycket att skriva ner för att behålla det, kan jag säga.
Innan vi går på alkoholen.
Ja.
Hur lång tid har du kvar?
Ja, vi tänkte väl typ runda nu, tror jag.
Ja. En sak att säga innan vi rundar. Automatiska tester. Om man nu börjar skriva mycket PowerShell-kod och har många, många moduler. Då är det väldigt, väldigt bra att bygga autotester för det här. Mm-hmm. Vi använder något som heter PSAT, eller PSAT, eller hur man nu uttalar.
Passat?
Ja, Passat.
Nu ser jag så här rödgrej som ryker ut av helvete och luftar i apa. Liksom. Ja.
Men det är ett PowerShell-byggt testspråk då, så du kan testa din PowerShell-kod. Mm. Och det handlar egentligen om att göra små... testa den funktionen, kolla att den returnerar rätt saker. Om jag skriver fel, kolla att den gör fel då. Och kolla att man får rätt fel tillbaka. Och det är superbra den dagen man går tillbaka och uppdaterar en funktion. Då kan man köra testet igen och se om kommer det här funka på de gamla systemen också.
Just det, får jag fortfarande samma resultat?
Precis, precis.
Just det.
Så det rekommenderar starkt.
Ja. Bra tips.
Yes.
Riktigt bra.
Tack så jättemycket för att du kom hit, Niklas. Ja, och jag har lite tid för att sitta och goja med oss.
Absolut, tack själva.
Så, ja, vi ses och hörs.
Det gör vi.
Ha det gott.
Ha det gott.
Ha det gott.